Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Johanssons kodö, ärtefläsk och klimp och buljong. Han fick för lite hö, ärtefläsk och klimp. Och det är det enda gången
jag har hört klimp. Det, men det var fantastiskt.
Fantastiskt. Den ska jag ha när jag har påskekrimp.
Får man ta mat nu?
Ja, det kanske är en bra idé.
Ja, men varmt välkomna till avsnitt 36 av Får man ta mat nu? Denna vecka med en härlig gäst.
Jajamän. Vi är som vanligt Linn Söderström och
Nathaniel Contardo.
Och sen så har vi ju en fantastisk gäst med oss idag. Välkommen Anton Berg.
Tack så mycket.
Och den rösten känner man ju igen ändå, eller? Ja, det gör man.
Jag tror att
om man har lyssnat på
alla gör det.
Petre dokumentär eller spår framförallt.
Ja. Jag kommer ju nu fangirla lite och säga eller berätta för dig Anton att du är en av tror jag 3 eller 4 som jag tycker borde spela in alla sommar. För att jag har blivit lite så här ljud- och radioröstsnörd. Så jag tycker liksom att det är jobbigt när någon ska berätta när någon som inte kan läsa manus. Jag skulle inte heller kunna läsa manus. Utan jag skulle troligtvis också så här läsa rakt upp och ner.
Ja, så du menar att jag ska läsa någon annans persons sommar alltså?
Ja, jag tycker att det finns liksom kanske 4 personer Krull eller 5 i hela världen som kan prata väldigt bra i radio. Och du liksom är en av dem på listan. Så att jag
kan man inte få hela listan? Nu vill jag är oerhört nyfiken vilka de andra är.
Ola Söderholm. Ja. En annan bra radioröst som jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker väldigt mycket om K eller Kringland Svenssons radioröst också.
Han,
och sen så Sarah Koenig.
Ja, såklart.
Ja.
Serial.
Hennes röst är ju liksom helt amazing också. Och det jag brukar liksom lyssna på henne när jag inte ens liksom, jag behöver inte ens lyssna så mycket på vad som sägs, utan jag liksom tycker bara om rösten.
Så det är så roligt, för att hennes manus är ju inget ont om oss andra, men hennes manus är ju nästan litteratur alltså. Om,
ja.
om man lyssnar på Serial eller det hon har gjort innan, och så tittar man på till exempel de personer som jobbar med This American Life, ja, i USA där, så har ju nästan alla dem en sån här degree i engelska.
Ja.
Så de är egentligen författare.
Ja, det är,
det är läckert.
Ja. Och det är lite läckert. Synd då att jag bara skiter i vad de säger och bara vill höra rösten. Men du har helt rätt i det.
Men jag ljudnördade ju på röster för någon vecka sedan.
Ja.
I förra avsnittet. Han Henrik Ekman heter han, va? Som läser in Blue Planet och naturfilmerna. Har du hört hans röst?
Aha.
På SVT.
Okej. Okay. Nej, för jag har bara kollat på... Vad bra då att de finns på SVT, för att vi har kollat med familjen hemma. Och det är så tråkigt då, för vi har en treåring som såklart inte kan engelska än. Och då är det så tråkigt att man liksom... David Attenborough är ju fantastisk att lyssna på, men vi förstår inte vad han säger då.
Nej, men då tycker jag ni absolut ska introducera treåringen till Henrik Ekman.
Henrik Ekman.
Fantastisk pipa, men du har en väldigt bra pipa också. Mm.
För det roliga är att jag fick ju höra när jag började med radio att jag skulle inte hålla på med det.
Är det sant?
Ja, du har ingen bra radioröst.
Är det sant?
Ja.
Kan du spela upp det här till den som sa det?
Mm, det skulle bli så jävla gött.
Och så bara, en kock sa det.
Det har du.
Oj, vilken.
Jag ska alltid visa dem. Men alltså, vi kan ju backa bandet. Vi pratade ju om chokladen Anton Berg en gång i ett avsnitt. Det finns ju en del godis i namnväg. Alltså typ Anton Berg. Det finns ju en radioproducent som heter Anton Berg.
Precis, för typ 2 avsnitt sen så gjorde vi det. Och då gjorde vi oss lite lustiga faktiskt. Nej, det var inte det som var poängen. Men på något sätt så kom vi in på att du ju har ett namn som är samma som en choklad. Och det var ju du själv som hade skrivit om det på Twitter.
Mm, det gick ju någon tråd där på Twitter att man skulle skriva varför heter man som man heter.
Precis.
Det var kul.
Ja, det var väldigt roligt. Och du berättade liksom att dina föräldrar kände inte till chokladen.
Alltså jag är ju så oerhört gammal. 1978 är jag född, och då på den tiden så fanns det ju inte, man kunde inte bara gå ner i affären och köpa Anton Berg då.
Nej, det var inte som nu att den liksom inför påsk så bara...
Men den är ju 1800-tals choklad från Danmark.
Ja,
men den fastnade där.
Ja, precis. 1978 köpte man den framförallt i Danmarksbåtarna liksom.
Mm. Just det.
Det var ju sånt här som när man hade varit utomlands kom man hem med den här chokladen.
Mm.
Så att den fanns väl inte riktigt på näthinnan på samma sätt då.
Nej.
Och då hade mina föräldrar sagt att om det blir en pojke, då blir det en Anton.
Mm.
Och blir det en flicka vet vi inte.
Nej.
Men hur minns du din reaktion första gången du liksom såg det i en butikshylla?
Nej, det gör jag inte. Men jag har ju aldrig haft ett problem med det. Det är ju schysst liksom.
Men det är TH. Du stavar ju utan H då.
Ja.
Så det ska vi klargöra för alla lyssnare.
Mm.
Men jag kan typ bli lite glad om jag ser mitt namn i skrift ibland. För att det är lite ovanligt.
Mm, jag fattar vad du menar. Man kan också få så här... Om någon är på semester och så kanske någon restaurang heter som en själv. Eller så här. Folk kan liksom ta kort på skyltar och sånt.
Det finns ju här, vi är ju nu på Sveavägen på Iris Media. Och det finns ju en liten tobakskiosk här nere i Rådmansgatans tunnelbanan som heter Cortado.
Ah,
alltså
just
som det i kaffet. Och jag heter ju Contardo.
Just det.
Så där får jag liksom känna mina Anton Berg och glädje.
Nästan.
Ja, men kul. Och det är jättekul att du kunde vara med då.
Ja, vi är väldigt, väldigt glada.
Nu ska inte det här avsnittet bara handla om Anton Berg. Men det är ju ändå påskvecka. Så att du sitter ju på hyllorna igen.
Just det. Ja, men...
Brukar ni
det är
ha
roligt
skoj
alltså,
om det?
Nej, men som journalist så ringer man ju väldigt mycket samtal till människor man inte har... pratat med någonsin i sitt liv och ber om intervjuer eller för kontakt med folk och sådär.
Mm.
Och det är ju, de hör ju då att jag är en vuxen människa.
Mm.
Jag är ju inte nyfödd liksom.
Nej, de hör det på din röst.
Ja, det hör man. Mm. Och ändå tror de, förvånansvärt många tror att de är först med att göra kopplingen.
Jaha.
Anton Berg, som chokladen! Och sen så blir jag ju oftast svarar jag, ja, säger man ju inte, eller sådär.
Ja.
För man vill ju inte säga åt dem, ja men kom igen, eftersom jag vill ha någonting av dem.
Nej, men precis.
Jag vill ju liksom vara kompis med dem. Men då kommer de oftast på sig själva och säger, ja fast det har du hört förut förstås.
Och då säger du, ja.
Ja, det, jo men någon gång kanske säger man.
Ja.
Men det finns också de som tror på allvar att de är först.
Ja, det är ju fascinerande.
Mm, det är. Mm.
Men det är har någon trott att du är släkt med Kent, med Jocke Berg?
Det har jag aldrig hört.
Du är först med det!
Ja, det är du först med. Ja.
Men Berg är ganska vanligt efternamn.
Ja. Det var. Jag har inte kollat.
Ja, inte jag heller.
Nej.
Men
till alla Berg där ute, ni är många.
Mm. Men vi har ju också en liten koppling till varför vi gärna vill ha med dig, förutom att vi fangirlar dig och att vi hade den här namngrejen för ett tag sedan. Det är också för att vi har ju börjat sända via Acast, eller vi har sänt via Acast, men vi har anslutit oss till Acast. Och du är ju kanske en av Sveriges största Acast-stjärna, kan man säga det? Eller oj, jag sa det precis.
Ja,
kanske. Eller du är i alla fall en av dem som gör mycket och
en av de största poddarna på Acast.
Mm. Så är det.
Mm. Spår.
Ja.
Och den gör det tillsammans med Martin Jonsson.
Så är det.
Kul. Och ni har gjort 7 säsonger, eller hur?
Vi har gjort 6 säsonger. Vi
söker.
Ja, vi håller på med 7:e nu. Lite smått sådär. Mm.
Och det är hemligt, förstår jag.
Ja, det är lite känsligt. Alltså, det är tråkigt att vara hemlig om de här grejerna. För helst vill jag bara twittra om spår hela tiden. För vi får mycket frågor. Och
det vill ju vi också att du ska göra.
Ja, jag vet. Men det blir också... När vi håller på att granska de här grejerna så är det... Dels är det känsligt för att en del... Man måste ta dem som man intervjuar i någon slags rätt ordning.
Ja.
Så att de kan voucha för varandra. Och så vill man inte att de ska prata för mycket med varandra innan intervjuerna.
Nej, det är nästan som en polisutredning.
Ja, men lite... Ja, nästan alltså... Man blir liksom, man blir nojig också att någon annan ska hugga på samma.
Ja. Och vi gör det jättesnabbt.
Ja, och dåligt.
Är du
eller ännu värre bra.
Ja, ännu bättre.
Precis. Nej, men då är vi, istället så säger vi hellre för lite än för mycket. Liksom.
Men det förstår man ju.
Ja, det är lite trist.
Men spännande för oss att få se vad det blir.
Ja, men för jag läste på din hemsida att ni sökte, det kanske var ett tag sedan, så här, om folk vill tipsa om någonting till en ny säsong, så hör av er. Får ni mycket tips på...
Det får vi.
Mm. Kan ni avfärda många direkt, bara det här håller inte? Typ?
Ja, ibland. Och sen en del tipsar ju om bara spännande mord som är olösta.
Ja.
Och där har inte vi alltid så lätt liksom.
Mm.
Dels får man ju vara lite ödmjuk och känna att okej, det har varit ganska duktigt folk, poliser som har... poliserna har ju ett helt annat sätt att kunna närma sig de här sakerna. De kan ju liksom häkta folk, gripa människor, tvinga dem att snacka. Nej, vi måste ju liksom jobba mer undersökande och att folk... Vi jobbar ju med att folk frivilligt ställer upp på intervjuer.
Ja.
Så olösta brott är ju svåra, även om det skulle vara jättespännande om vi skulle få fram någonting som ingen annan har fått fram. Men som journalist är man ju egentligen, där vi är som viktigast, det är ju den här watchdog-funktionen där vi har, alltså där vi helt enkelt granskar makten.
Ja, precis.
Det som är så viktigt med Trump nu till exempel, att folk fortsätter att göra det.
Ja.
Kan man säga, de ämnena är ju väl mest intressanta att veta, där folk tycker att de har varit utsatta för någon form av justitiemord, likt Kaj Linna då.
Ja,
för att jag kollade, du har gjort ett 20-tal P3-dokumentärer innan, och de är ju sånt som har hänt ofta. Men Joy Rahman påminner väl lite grann om något sånt.
Ja, det är lite kul, för det var ju första P3-dokumentären jag gjorde.
Okej, när var det?
Det är 2006 eller 2008. Nej, 06 tror jag. Okay. 2006 tror jag. Mm. Gjorde den tillsammans med Kiki Möller då. Det var första P3-dokumentären som gjordes utanför Sveriges Radio och inte av Fredrik och Kristoffer, som är grundarna där då. Så det var sjukt nervöst. Men den, det är lite roligt, för den binder ihop den här cirkeln, kan man säga, att det var där jag började med det här berättande
radioreportaget. Och typ den nysta i en person som har blivit dömd för någonting där det inte är helt 100 och så.
Ja, men i Peter Dokumentärs uppdrag så ligger det ju inte att göra den egna utredningen, utan
nej,
där summerar man bara, man plockar ihop. Och det var ju mycket snack om det när Peter Dokumentär kom till från början. Det var kritik mot det. Jaha, vad ska ni göra för program? Ja, men om Estonia, sa Fredrik och Kristoffer. Jaha, sa folk då i Petres korridorer. Vad har det kommit för fram, något nytt om bogvisiret eller? Nej, inget nytt.
Nej.
Ja, men varför ska ni göra ett program för om det inte är något nytt?
Ja.
Och då, varför skulle man överhuvudtaget göra en dokumentär då liksom? Och så var det så här 2004-2005 att P3 överhuvudtaget skulle göra dokumentärer, vad är det för skit liksom. Men då får man ju ställa sig frågan, nytt för vem då?
Ja.
Mm.
Alltså hur många kan allting om Estonia? Nej, det är ganska få liksom.
Men så är det väl kanske om alla ämnen. Det är klart att det är, jag fattar ju grejen med så här, att man vill ha någon typ av sensationsgrej, att det är så här, man får mer lyssnare om det kommer upp någonting nytt liksom. Men alltså oftast så lär man sig ju någonting, man kanske tror att man kan någonting om ett ämne, men ofta ska man lyssna på en dokumentär, så det är klart att det kommer nya saker.
Men verkligen så.
Alltså min P3-dokumentärresa var ju extremt allmänbildande. Och jag tror många har det. Alltså jag jobbade på ett lager i Oslo när jag, 2007 typ.
Mm. Det har vi ju hört lite grann om.
Ja, men när alla plöjde dokumentärer och typ så här, pratade om dem med varandra. Mm. För man fick lyssna och jobba samtidigt.
Mm.
Väldigt bra, så jag tror att det blev väl en succé med Petrokumentär. Speciellt i början där för er.
Ja, men verkligen. Och den sammanföljer med den här poddrevolutionen också. Ja. Att folk helt plötsligt kunde ladda ner radio och lyssna när man ville och sådär. Mm. Så att tekniken fanns där. Så när poddarna kom, då fanns också Petri Dokumentär redan med kanske 60-70 avsnitt.
Mm.
Riktigt välproducerad podd liksom. Så timingen är ju alltid viktig för en succé. Och tittar man på, ja, man behöver inte bara säga Europa, man kan faktiskt säga även USA och världen på det sättet att det är, om man kollar public service radio och egentligen poddvärlden i stort, så är Petri Dokumentären en succé som är med internationella mått.
Mm.
Alltså, ja, men det ska man veta också, att om man är duktig på radio i Sverige, då är man duktig internationellt, för vi ligger långt framme i podd och radio i Sverige. Mm.
Men är det någon Peter dokumentär som du önskar att du hade gjort, som gjordes före dig?
Militärligan kanske, den är väldigt bra.
Ja, det är en av mina favoriter.
Ja, den gjorde de väldigt bra. Ja, men Estonia är ju också fin.
Mm.
Det är bra att de har med kaptenerna, att de är på plats uppe på bryggan där till exempel. De rör sig ut i miljö där på ett snyggt sätt.
Ja.
Det är en viktigt. En väldigt stor ingrediens för att tala matarmen är ju att få folk att ställa upp.
Ja.
Det märker man ju även med spår.
Ja.
Alltså annars blir det ju inte någonting såklart. Typ, eller det blir svårt.
Mm, jag vet, ibland är jag så avundsjuk på folk som håller på med skrivande journalistik, för att då, alltså, då kan du ju plocka saker från ett polisförhör och citera det, och så är det spännande. Men jag vill ju gärna...
Det blir inte jättespännande om du ska sitta och läsa ett polisförhör.
Nej,
liksom.
Nej. Och därför tror jag inte, jag tror inte din idé med att jag ska läsa sommarprogram heller kommer riktigt funka. För man vill ju lära känna folk genom deras röst. Ju. Det är det som är så häftigt med det här mediet. Att vi, speciellt nu när folk lyssnar in, lurar så mycket med som man gör i en poddar. Då kommer man ju så nära.
Ja, jag vet inte.
Och känslan i rösten är så... Ja, Linn, jag tror att jag är sjukt glad över att du säger som du säger, men jag tror ändå att din idé inte är så bra.
Nej, kanske inte.
Är det så att det finns ett... Att typ cheferna bestämmer vilka dokumentärer som ska göras, eller fick ni lite fria tyglar i början?
Oj, hur var det där? Det har varit så olika. Och sen är det lite känsligt att prata om.
Ja.
Jag fattar.
Men man tävlar ju mot varandra samtidigt. Alltså det är ju så att när Fredrik och Kristoffer släppte det här sen, eller tvingade släppa eller hur det var, så blev det ju liksom ett gäng frilansare som jobbar.
Ja.
Och vi ses ju nästan aldrig. Folk tror att vi sitter i en stor redaktion, och jag skulle älska att det var så. Men här blev det att man satt på olika produktionsbolag, man kastade in och folk slog som samma idéer. Och ibland var det kanske inte alltid att den bästa idén vann, utan den bästa rösten. Eller så vann någon som var, vi behöver en tjej som gör det här. Mm. Eller vi behöver någon som inte är en vit kille som gör det här. Mm. Eller vi behöver,
ja,
sådana grejer. Ja, det är väldigt komplicerat allt det där. Men...
Public service-politik finns ju också.
Ja, men det är ju
och
så.
Den kan man kanske inte kommentera hur.
Nej, men den är ju på gott och ont liksom.
Ja,
jag vet inte hur länge vi kan snacka om kvotering eller inte här. Det kanske vi inte ska göra. Men det finns ju, det är ju ett problem att det är väldigt mycket vita killar som håller på med det här.
Ja.
Om man vill, och vissa ämnen behöver man liksom ha särskilda förkunskaper för att komma in. Eller det kan vara bra att ha en viss bakgrund.
Ja.
Ibland kan det vara ett problem också. Man kanske känner för, man kanske är för nära ämnet.
Ja.
Jag ska inte,
men
ska inte
märker
säga
du
något.
Av till exempel din, att ditt CV av gjorda dokumentärer och så, hjälper det dig att få träffa folk nu också?
Absolut.
Det kan jag tänka mig.
Det finns, jo, men det märker man ju. Det var ju en jäkla skillnad att säga när man ringde och ville att folk skulle ställa upp, och man ringer från Sveriges Radio och Petri Dokumentär, det öppnar ju dörrar.
Mm.
Sen när man bara så här, ringer från en podd som heter Spår, och så hade vi inte gjort någonting, då var det ju svårt. Men då kunde man säga, jag har gjort lite Petri Dokumentär. Aha.
Ja, så du kunde då liksom säga det, så blev det en stor grej.
Och så får du lite choklad som plåster på såren.
Ja, enda gången jag försökt få det var på Avenyn, och jag var full och student och gick in på en pressbyrå och försökte få, titta, jag körde upp mitt körkort, titta, jag heter som den här chokladen. Lyckades inte.
Nej.
Helt orimligt egentligen.
Bra försök ändå.
Ja, tyckte
bra försök.
Min kompis tyckte inte.
Nej, det var din kompis tyckte det var pinsamt.
Ja.
Men vi har ju pratat lite grann om den spårsäsong som ju kanske mest angränsar till vår podd. Den om Font d'Amblo.
Mm.
Eftersom den är matrelaterad, eller restaurangrelaterad i alla fall. Och Nathaniel har ganska nyligen lyssnat på den.
Ja.
Jag lyssnade på den precis när den kom.
Jag lyssnade på alla avsnitt.
Mm. Jag lyssnade på den precis när den kom och tyckte det var såklart jättekul att Niklas Ekstedt var med.
Ja, det var ju han vi fick tipset av.
Ja, jag förstod det som det. Och det var ju roligt.
Jo, men jag lyssnade ganska nyligen på Fontainebleau spår. Som är säsong 4, eller?
5 är det, va?
5 är det kanske.
Ja.
Och frågade lite folk som var liksom i Stockholmssvängen på den tiden om de kom ihåg det. Och folk kom ihåg att det sprängdes, men inte så mycket mer. Jag visste ingenting om det här.
Jag hade inte heller hört talas om det faktiskt.
Men vi är ju för unga kanske.
Ja,
ja, men det blir ju så spännande. Jag är ju född 78 och det hände 82, så jag var ju också. Men det är ju väldigt spännande att sitta och kolla på de här gamla rapportaktuellt-inslagen på SVT som liksom visar hur jäkla det var mitt. Alltså, skulle det här hända nu?
Ja.
Mm.
Då är det första du skulle tänka terror såklart.
Ja.
Och det skulle ju liksom, det här var ju, sprängde ju hela liksom finområdet där bakom NK.
Ja.
Ja.
Rutor överallt liksom.
Men man exakt var låg det någonstans?
Ja, men om du tänker dig att du står i Kungsträdgården så har du ju NK rakt fram då.
Ja.
Bakom det huset.
Så typ någonstans
jag
där...
Jag har tänkt fel i mitt huvud.
Där liksom Missvon och det ligger nu.
Bra...
Eller nära Berns, eller?
Berns är... Nej, Berns är ju...
Åt andra hållet.
Åt andra hållet. Du måste ju alltså tänka dig... ja... Nu blir det här jättetråkigt för er som inte är i Stockholm. Men
tänk att om man har varit i Stockholm så har man ändå... Liksom, NK är ändå relativt så här, landmärket som
men det var Norrlandsgatan va?
Ja,
ja, ja så okay. Där kan man ju bara kolla på en karta.
Ja, men precis. Och vi har ju när vi gör, apropå Acast då, så är det ju coolt att man kan släppa ut bilder där.
Ja.
Så att jag var ju och fotade på den här korsningen idag. Eller liksom nutid. Och sen så la vi bilder från 82 bredvid så man kan jämföra hur det ser ut. Och huset ser ju precis likadant ut. Det är också uppbyggt likadant igen efter någon sån kulturminnesgrunka.
Vi kanske kan lägga ut en bild i våran Acast nu. På det här avsnittet från Norrlandsgatan också. Där
ja,
vi alla tre sitter
dit.
Och äter choklad. Nej. Men, ja, men det är toppenbra att man kan göra sånt.
Ja. Det är coolt.
Fontainebleau sprängde... Ja, de som har sprängt den, de hade en restaurang på någon typ av... toppvåning, eller?
Ja, det var våningsplanen 4, 5 och 6, tror jag.
Just det, var så flera våningar. Ja.
Och kontor under då?
Ja, precis. Och det här liksom raserade ju det finns helt makalösa bilder från, som Expressen bland annat tog då på den tiden och även i nyhetsmedia som var det. Alltså trapphusen, det ser ut verkligen som en krigsskådeplats.
Ja.
Det är Beirut liksom.
Ja.
Så att det var en fantastiskt stor händelse som makalöst. Det är helt makalöst faktiskt. Ingen blev skadad.
Ja. Men det var för att det var inga som bodde i huset. Och...
Nej, och det här var ju alltså 5 på morgonen då.
Ja.
Nyårsaftonsmorgon liksom. Det skulle ju vara värsta festen där på kvällen sen, nyårsfest. Men det blev det ju inget såklart.
Nej.
Men det brann ju ett hus nu ganska nyligen på Biblioteksgatan, Jakobsgatan.
Ja, nära.
Gatan.
Ja, det är inte
nära.
Så långt ifrån. Nej.
Men det var någon typ av... olycks elbrand eller liknande, va?
Ja, alltså det finns ingen sammanhang.
Nej, precis. Men de har inte klargjort va?
Nej,
vad det var.
Jag vet faktiskt inte exakt. Men och det har ju varit inte sprängningar, men det har ju varit restauranger som har blivit attackerade, alltså brända och sånt, ändå i relativ nutid.
Det finns ju teorier, det är ju fortfarande ett olöst brott det här, och det finns teorier om att det här var någon form av utpressningshistoria mot ägarna eller mot någon som jobbar där, eller att någon av vakterna som har jobbat i dörren hamnade i bråk med någon annan och så.
Alltså det här med att du dras till brott och grejer.
Mm. Ja, men det är ju väldigt spännande såklart, eftersom jag själv är så långt ifrån. Jag är ju en sjukt mycket svensson person och väldigt ja, jag har kört för fort har jag gjort, men det är väldigt
det är det mest olagliga du har gjort.
Ja, jag tror det. Mm. Och därför tycker jag att den här världen är spännande, men den är också intressant. Det blir så svart och vitt. Brott och straff är väldigt spännande. Hur tar vi som samhälle hand om de som inte följer reglerna?
Mm.
Men också den form av liksom spänning som finns där är ju såklart intressant att skildra, och vad är det för typ av människor som drar sig till ändå.
Mm.
Mm.
Och jag tycker ju väldigt mycket om att titta på fiktion också. Alltså Netflix, HBO-serier och så. Kolla på 7 Seconds just nu på Netflix. Fantastiskt bra.
Den har jag sett. Har du sett den?
Nej, det var bra. Påsktips då.
Ja, det är det. Det handlar om en smitolycka i New Jersey.
Aha.
Så man får se hur brottet går till i första avsnittet. Så det är ingen spoiler.
Sen
handlar det om hur de nystar upp det då. Och det är väldigt, som vanligt i USA finns den här rasfrågan underliggande väldigt pyr under. Liksom.
Ja.
Så man kan också se de här historierna som något större.
Mm.
Alltså, finns det andra saker som kan förklara det här brottet? Jag menar, Kaj Linna-fallet var intressant för att se hur lite bevisning som behövdes för att fälla Kaj.
Ja.
Hur egentligen läskigt lite bevisning det behövdes. Och sen när vi började kolla på det där så upptäckte vi att all stödbevisning var ju bara nys. Och till slut var det ju bara en tok som hade snackat skit.
Ja.
jag ska inte säga tok, men hans trovärdighet är väldigt låg, och det har ju högsta domstolen också slagit fast.
Ja. Och han träffade ni i något typ av rum någonstans när han försade sig?
Ja, när han började komma med en ny story.
Grej.
Ja, vi hade bandat honom med en annan bandspelare där, lite i smyg. Ja. Vi visste att det skulle komma någon form av... Vi var beredda att det skulle...
Ni var beredda att det var liksom någonting nytt som skulle hända?
Ja, vi tänkte att det är stor chans eller risk, beroende på hur man säger det. Det så det är ju otroligt spännande liksom, att träffa de här människorna, men också... När man, i den säsongen så får vi ju reda på också, nästan hela avsnitt 2 handlar ju om en polischef som mobbas där uppe i Norrbotten.
Mm. Just det.
Och det är också, då är det en arbetsmiljöhändelse egentligen som helt fuckar upp den här polisutredningen.
Och det var liksom den polisen som kanske ändå hade gått på några av de här ledtrådarna som...
Ja, han var ju väldigt intresserad av det här huvudvittnet då, tyckte att huvudvittnet i sig var misstänkt.
Ja.
Men så tyckte inte de andra poliserna som mobbade honom det, och en åklagare.
Ja.
Och så körde de över honom och han blev sjukskriven, och man tyckte att nej, vi går på huvudvittnets story istället, för han vet ju att det är Kai.
Ja.
Just det, sjuk Karla Marks grej för inflika. Jag satt faktiskt och grillade korv i Karla Mark en gång.
Gjorde du? Mm. Jag trodde du skulle säga helgen till och med.
Men... Alltså 2014, för att vi var där och firade en födelsedag.
Härligt.
Du ser.
Nej, men jag pluggade
har du Piteå. Lite koll liksom, på det området?
Nej, men det här var innan jag visste om Kaj Linna-fallet.
Ja.
Men det är en väldigt fin utsiktsplats. Alltså det känns som att många åker dit för att så här, alltså runt närheten där.
Ja. Har du ställt vid Karlhattens parkering, alltså gått upp där och vid skoterspår?
Ja, precis. Och det gör väl ni också i serien.
Jag fick, det är där mördaren ska ha stått med sin bil.
För ni har ju provkört och tagit sådana där grejer.
Ja, det gjorde vi.
Det var ju var det från så Jokkmokk? Spännande.
Eller vart åkte ni ifrån?
Vi åkte från Viskträsk heter det, där Kai hyrde ett hus då, och så skulle han ju då tagit sig, för att han ska, man vet att han pratar i telefon klockan 18.12 i sitt hus, i den fasta telefonen. Så då vet man ju att han måste ha varit i huset. Men sen så har man ett vittne som har sett ett par ben sticka ut ur en lada.
Det är så bisarrt.
Ja, det är en bisarrt vittne egentligen.
Och det var specifika byxor och allt möjligt.
Ja, hur specifika de var, det kan man ju diskutera. Blå byxor kan vi säga att de var i alla fall, det vet vi. Men då, i det fönstret där så vet man att vi 19 och ungefär 35 så sticker ut ett par byxor. Och åklagaren menar att det är Kai.
Ja,
så då måste han hinna mellan 18.12 och 19.35 måste han hinna ta sig den här bilfärden ner dit, parkera vid den här parkeringsplatsen där du ställer. Och sen gå på snö, nästan 2 kilometer längs ett skoterspår till först en såg nära brödernas hus där då, och hämta en träregel, och sen så fort som fasen krypa in i ladan där uppe 1935.
Ja.
Och det testade vi om det var
möjligt. För det visst var det så att den andra killen, han var lite större också, så att det var inte tal om att han skulle kunna ligga i luckan.
Ett tag vill man ju visa då från försvarssidan att det kan ju varit någon annan du såg. Till exempel här huvudvittnet då.
Ja.
Mm. Men då tyckte man att nej, men han är för tjock.
Men okay. du får inte säga vad du tror. Men det finns en teori om att det var ett mord i Långared, eller?
Mm.
Ja. Med, där tillvägagångssättet med den här bindningen och det var väldigt likt.
Mm.
Det som hände där uppe.
Ja, det var likt, men det är ingen som har... Det här var ju ett sätt för advokaten sen när man söker resning då. För att, alltså i Sverige är det ju så, och i de flesta demokratier är det ju så att, och rättsstater, att du är ju oskyldig tills någon kan bevisa motsatsen.
Ja.
Mm.
Det betyder att bevisbördan, säger man, ligger på åklagaren. Han måste bevisa att du är skyldig.
Mm.
Men när du väl döms och ska försöka få resning då, rent för dig själv, då är bevisbördan hos dig själv. Då måste du bevisa att du är oskyldig.
Mm.
Och här gör ju då advokaterna ett jättejobb i fallet till exempel med Kaj Linna, för de får inte betalt för det, utan de man kan säga att de riskar den där affären.
Ja.
Thomas Mattsson?
Thomas Magnusson heter just den här advokaten, och han började ju undersöka, han såg ju de här likheterna, och han fick en professor i kriminologi, inte GV.
Utan finns det fler?
Ja, Per Anders Granhag heter den här killen i Göteborg. Han tittar på de här två fallen i Långared 2011 då, när Kaj satt inne redan, så det kan ju inte vara Kaj, och Karla Mark, och så upptäckte man att i båda fallen så är det ett äldre par i ena fallet, äldre bröder i Karla Mark då, som har bott enskilt eller lite utanför, och där de har blivit attackerade då och mördade. På väldigt lika
sätt. På liknande sätt.
Liknande sätt. Men det finns ingen som har slagit fast att det rör sig om samma.
Nej.
Och han som blev, det som hände i Långared, den blev dömd va? Och
sitter en av dem dömdes. Båda dömdes i tingsrätten, en släpptes i hovrätten.
Okej.
Okay. Men den
det här är så spännande. Vi skulle kunna
ja, det känns som att vi skulle kunna spendera hela påsken med dig, Anton. Ja, vad precis. Säger du om det?
I Norge har de någonting som heter påskekrim.
Aha.
Där, så i Norge är det väldigt vanligt att man håller på med så här. De kör ju på NRK kör en krimgåta som man får sitta och lyssna på.
Jag har faktiskt firat påsk i Norge en gång.
Ja.
Och lyssnat på dig och mig, Linn. För att vi bandade en gång ett Nisses fredag.
Visst är det bästa sättet att fira.
Lyssna på sig själv.
Ja, det var verkligen här.
Gör du det? Sitter du?
Ja, ja, det finns ingenting som låter så. Nej, lite
tycker du också innerst inne
att du... Att ta fram något gammal råmaterial med mig själv och lyssna.
Men påskekrim, det lät som något att fylla påskeget med i år då.
Ja, verkligen. Det finns ju så mycket krim nu att lyssna på.
Ja, men alltså på tal om att få nya uppslag då. Har du funderat på att kolla typ i Norge och Finland och så? På brott också?
Vi har ju norska lyssnare framförallt som hör av sig också och tipsar om grejer. Hur skulle det vara spännande?
Man vet ju väldigt lite, tänker jag. Eller,
det var någon som alltså, man på en gudberg. Nej, vad tråkigt.
Ja, men det är ju faktiskt helt sjukt egentligen hur lite vi svenskar vet och bryr oss om Norge.
Ja.
Jag var förutom med på jag.
En, ja, för, du, ja, men många som har jobbat där kanske har en annan connection.
Ja.
Jag känner typ, jag har ju faktiskt ett personnummer i Norge som är helt ologiskt. Alltså, man måste gå till skatteetaten för att få jobba och betala skatt.
Mm.
Och nu ska jag faktiskt berätta det. Så att,
ska du säga det personen?
Nej, jag skippar det. Men det är liksom inte att det börjar med att jag är född 86, utan det är något helt annat.
Det är, så, det är som i USA, social security number kanske. Det är inte
jag
heller...
tror att det är något så här tillfälligt personnummer för att man är lite så här gästarbetare. Ja. Men i alla fall, jag vet inte, då kan jag ändra det här. Vi tyckte att det var ganska mycket så här byråkrati som var väldigt... Alltså konstig när vi flyttade dit.
Bra att höra att det finns det i Norge också, för man pratar ju alltid om att Sverige är så tråkigt.
Nej, men alltså att Sverige låg hästlängde före, tyckte vi.
Okay.
Rent att så här, med papper och fylla i och hitta dit. Ja. Men det är något för er att nysta i spår, deras byråkrati.
Det låter som ett jätteroligt säsong. Börja direkt.
Men... som sagt, vi skulle kunna prata mord, vi skulle kunna ha krimpåsk eller vad heter det på norska?
Påskekrim.
Påskekrim i 4 timmar till. Men vi vill ju såklart också prata om vad du har för relation till mat.
Ja.
Och kanske då framförallt, lagar du mycket mat?
Nej, eller nej, men jag lagar ju mat sådär som en småbarnsfarsa gör.
Ja.
Då blir gör du egen barnmat?
Barnmat?
Nej, det kanske
jaha, förlåt. Nej, du, på mitt svar hörde du att det var nej. Nej, jag är väldigt smidig. Jag har ju en 10-åring, en 8-åring och en 3-åring hemma. Och det som var största skillnaden med att få 3-åringen var att man, helt plötsligt fanns det såna här färdiga krämer med någon slags skruvratt på, som var sjukt smidiga att ha med sig. Det fanns det inte när pappa ledde med de 2 äldsta.
Nej.
Så att jag är väldigt mycket för smidigt, förproducerat.
Ja, för jag satt med en sån smidig skruvratt igår nämligen. Ja. Jag har en 6 månaders.
Ja, roligt.
Ja, men vi har också börjat göra barnmat nu. För att min tjej har köpt såna här silikonformar som man kan trycka ner någon form av puré i och frysa. Och sen bara ta fram vid behov.
Men, är det mycket bättre då?
Nej, men det är det. Alltså, om man hör folks åsikter säger att folk pallar det i början och sen så orkar de inte längre.
Och med första barnet
se. Jag tror på en blandning av de här. Men det är någonting lurt med de här klämmisarna. Att de kan stå ute i en butikshylla svinlänge.
Ja, det är sant.
Alltså,
det har du rätt i.
Utan kyl och allting. Och bara, vad är det innehållet?
Ja.
Men vi har i denna ekovåg också köpt såna här klämgrejer som är tomma. Som man kan fylla själv.
Okej. Okay.
Kan det vara så att en kompromiss är lösningen?
Ja.
Men vadå, som man kan fylla själv med egengjord barnmat då?
Precis. Och ändå sitta och klämma så där med skruvratt.
Åh, oh, gud.
Nej, men det är kul att du sa skruvarna, för den är väldigt stor.
Ja visst, det är mycket smidigt. Man kan hålla ungen samtidigt som man skruvar. Det är smart. Nej, men annars så är det ju väldigt mycket just nu mat som alla äter, då vill man ju helst. Och då blir det ju förproducerade köttbullar. Min paradrätt är ju spagetti och köttfärssås. Ni hör ju Svensson
jag. Ja, men jag tror att du är ju inte unik.
Nej, exakt. Sjukt tråkigt egentligen.
Vilken var din favoritmat i skolan?
Ja, efterrätt får man inte säga.
Vi
hade sjukt bra mat, uppvuxen i Oskarshamns kommun. Okay. Och där hade vi en väldigt bra en kock som jobbade som matchef för hela kommunen, för alla skolorna. Så att han Lohmann tror han hette i efternamn. Han var Wolfgang Lohmann.
Oj,
ja, men han var liksom, så han slogs för att det skulle vara bra mat. Så minst varannan fredag hade vi antingen chokladboll eller chokladpudding eller paj.
Okay.
Så det var ju favoritmat.
Ja, cool.
Annars var det brödbulle och milanässoppa, hette det så?
Ja, minestronesoppa.
Ja, det med det brödbulle. Ja, det är, ja, men för fick man
brödbulle?
Mjukt bröd med ja, ost och smör. Mm.
Cool. Vi fick ju alltså soppa med klimp i. Fick ni det någon gång? Att de tryckte ner degklumparna i soppan?
Nej, inte i skolan.
Nej, du fick det Anton?
Nej.
Nej.
Jag har bara hört, sjunger man inte den där Johanssons ko, det är ärt och fläsk och klimp och buljong. Han fick för lite hö, ärt och fläsk och klimp. Och det är det enda gången
jag har hört om klimp. Den, men det var ju fantastiskt.
Fantastiskt. Den ska jag ha när jag har påskekrim hemma och lyssna på.
Men det är en norrländsk grej tror jag.
Klimp. Ja, klimp kanske är det. Men åt ni, när ni spelar in typ spår och så, äter ni efter
dåligt.
Resan?
Dåligt, vi äter så jävla dåligt. Eller jag gör det. Martin är rolig för att han har sån metabolism så att han måste ju, han går ner sig om han inte får äta typ var tredje timme.
Okay.
Så man måste alltid se till att hålla honom.
Du måste ha en banan till honom. Ja, eller en klämmis.
Ja, men om ni så här vill komma in i modet, typ nu åker vi till Paltserian i Piteå när vi ändå är här och sådana där grejer.
Nej, för fan. Det är de bara jobb i fokus. Alltså det är så här, hur kan vi äta så smidigt som möjligt så att vi kan fortsätta spela in saker?
Ja.
Tyvärr alltså. Ja. Det är så dumt.
För blir ni bjudna på fika då?
Oh,
hemma hos folk.
Klassiker. Kaffe. Hela tiden. Mycket kaffe. Mm. Mycket. Jag var i ett fängelse här i måndags.
Mm.
Blev bjuden, för då hade han, personen jag intervjuade där, hade bakat.
Är det sant?
Mm. Så att, och då så här, ska jag bli bjuden då? Det känns ju inte. Å andra sidan, jag har intervjuat massa åklagare och poliser, de bjuder ju också på kaffe. Kör!
Ja.
Fan, det här med baka. Jag jobbade med en tjej på stadshuset,
ja,
alltså så här extrajobb. Och sen så slutade hon, för att hon började jobba på ett fängelse, där hon bakade bullar med Lasermannen.
Mm.
Okej.
Så att det bakas i fängelse.
Mm. Det
men alltså helt sjukt egentligen när man tänker på det.
Ja, för det stämmer inte också för att jag menar, ja.
Nej, men att hon gör det bara då. Jaha, jag vet inte.
Nej, men det är klart det låter ju inte klokt att baka bullar med Lasermannen. Samtidigt så är ju alla det är ju det som är så spännande med de här grejerna också, och varför jag kanske dras åt krim också, att vi människor, vi har ju så många personligheter inom oss.
Ja.
Mm.
Och ofta hör man ju det när man griper någon så säger alltid grannen är klassisk. Jag har inte en aning, han som alltid är så snäll.
Ja.
Ja.
Speciellt om det är en vit man.
Ja, men eller alla liksom, fastän, det är klart man går inte omkring och ser ut som en mördare jämt och ständigt.
Nej. Även hur om man ser är. Man ut då?
Nej,
hur
men
ser en mördare ut?
Ja, men precis, den kan ju se ut som dig eller dig. Ja. Jag tror att alla av oss vid rätt tillfälle eller fel då kan hitta läge där vi mördar en människa.
Ja, det tror jag också. Jag tror inte att det finns gott och ont.
Nej, och därför blir det ju så spännande att veta varför har just den här människan hamnat i den här situationen där han eller hon har valt att och lösa den situationen på det här drastiska sättet. Ja. Det är väldigt det intressant kan, tycker jag.
Ja,
men verkligen. Vad blev du bjuden på för bakverk i måndags?
En väldigt fint frukttårta.
Mm-hmm. Mm. Med sån här gelé på?
Nej. Men säkert fem olika sorters frukt. Alltså mm-hmm. Kiwi. Ja, det var imponerande. Jag vet inte riktigt hur de löser det. Hur de får tag i råvarorna och hur de sköter det.
Det kanske finns en bakbudget.
Men typ i den här, är det inte så att de köper lite svart, i Orange is the New Black är det inte att de typ, kan du fixa fram lite chilistås och sådana där grejer ibland?
Jo, jag vet inte om det funkar så i svenska fängelser. Men,
fängelse är ju någonting, fan, mycket filmer när man var liten var ju att folk skulle baka typ en sockerkaka och så skulle det vara en feeling så att man skulle kunna ta sig ut.
I Disney.
Ja, men det är så. Man
har du fått frågan att smuggla in grejer?
Aldrig. Nej. Och sen är det ju en metallbåge där, precis som på flygplatsen som man ska igenom.
Ja.
Det finns, om ni lyssnar på Karlamark så finns det ett överstyrt ljud ibland.
Ja, det är när du går igenom där.
Ja, det var en sån art by accident. Jag lät bandaren vara på när den rullade igenom.
Okay.
Och sen så det där ljudet använde jag sen när det hettar till lite på olika ställen.
Alltså cool. Det måste jag säga, det är extremt bra ljudlagt tycker jag.
Ja, kul. Ja, vad härligt.
Och det här med Adolfsson och Falk-låten, det var också stämningshöjande såklart.
Ja, det var så himla. Martin undrar vad jag höll på med. Vadå Adolfsson och Falk, vilka är det ens? Undrar han. Men jag hade fastnat för dem och gick och lyssnade. Jag lyssnade på så här musik från 1982 för att jag komma i stämning lite. Och så hittade jag den låten och jag har alltid gillat den här Blinka blå. Den står ut i deras produktion.
Ja, verkligen.
Så det var väldigt roligt att höra av sig till dem och fråga om vi får låna den. Och bara, absolut.
Ja.
Och sen fick jag ett mejl här när vi sa att skulle vi klippa bort den då? För vi fick låna den och skivbolaget sa bara, okej då, ni får väl låna den då.
Ja.
Och så skulle vi klippa bort den nu vid årsskiftet hade vi sagt.
Okay.
Så mejlade dem och så sa, tack så mycket, kul.
Nu har vi ju lånat den tillräckligt.
Ja.
Sådär.
Och då sa de att nej, men vi har spelat en spelning här och det kom fram folk och sa att de hade lyssnat på den här låten. De visste inte vilka vi var, men så har de lyssnat på spår, sa de.
Är det sant?
Så som tack för det så fick vi ha kvar.
Okej.
Det är kul.
Mm. Gud, det här är så mycket inside information.
Älskar Aronsson och Falk efter detta.
Ja.
Gud, och de är annars kända för låtet Mer jul.
Ja, tittar man på deras Spotify-lista så har ju den typ 18 miljoner nedladdningar. Mm. Eller lyssningar. Blinka blå är näst kändast och den hade 700 000 innan vi började. Nu har den 800 000.
Mm.
Men samtidigt ska man veta att till oss sa de i alla fall att den är deras favorit.
Okej.
Okay. Coolt. Ja, det är kul. Coolt.
Ja. Roligt att ha en favoritlåt när man är artist.
Ja.
Ja, men så det är mest laga köttbullar och spagetti köttfärssås?
Ja, tyvärr. Alltså, det är ju för dåligt egentligen. Men... jag önskar att jag var en sån där som ville göra egen sushi håll på. Men,
men alla måste inte vara det.
Nej.
Men jag tänker också, det är, om, du går, liksom, om du får välja vad du vill äta då,
ja.
Vad vill du äta då?
Ja, men då är det nog asiatiskt kanske. Mm. Jag tycker ju väldigt mycket om bibimbap.
Mm. Det åt jag faktiskt igår.
Oh. Mm. Har du något bra ställ? Nej, det kanske vi kan prata om sen.
Ja, nej, men vi får ju prata om vad vi vill. Men nu åt jag det bara på en så här lokala sushin.
Mm.
Men det klassiska innerstadsstället Arirang är ju...
Arirang, okej.
Okay. De är ju bra.
Ja, vi har, i Huddinge där jag bor så har vi fått en ny... asiatisk restaurang. Mm. Jag tror att den är en japanare. Men de gör någonting som heter typ pokeball. Mm. Heter det så?
Det.
Jag kan inte uttala. Men det är också sjukt gott.
Mm.
Det kom verkligen samtidigt och trendade som Pokémon.
Ja, eller hur?
Ja, det
men
väldigt,
det heter typ pokeball, va? Jag har aldrig ätit det, men jag har sett det på skyltar.
Mm, det är ju så här Hawaii.
Ja, det är Hawaii. Aha. Just det, så är det.
Maten på Hawaii är liksom inspirerad. Liksom, det är mycket... det är liksom, det
ett mischmasch.
Åt Japan hållet liksom, mm. från USA. Så att, det är i alla fall storyn. Sen om det stämmer, det vet jag liksom inte riktigt. Men det är i alla fall så som den marknadsförs.
Mm.
Hade du ätit den då som, i Huddinge?
Ja, den är jättegod. Mm. Den är toppen. Men jag tänkte, ni som kan mycket mat, försvårar vi lite när vi pratar med Niklas. Har ni ingen sån här matrelaterad mysterium som ni skulle vilja... Alltså för att Niklas började snacka om kaffe till exempel och hur den jäkla industrin är.
Ja.
Och där finns det mycket... Det känns som att oj, här finns det shady business.
Ja.
Och sen så träffar jag en person, här står den egentligen så bra som man borde göra program om den, men en person som jobbade med, hon jobbar på vad heter de här som åker ut och kollar så att vi har inte snuskiga kök?
Miljö och hälsa heter de.
Ja, Livsmedelsverket, så där jobbar hon. Och där så börjar de kolla på fruktkorgen som de beställer, precis som alla övriga offentlig förvaltning beställer och gör en upphandling över fruktkorgar. Och då är det ju egentligen bara pris de går på, så billigast måste de typ köpa.
Ja, okay.
Och så börjar de kolla, för de har en ekologiskt.
Ja.
Och så bara kollar de, ja men vänta, det här är inte ekologiskt, det här är inte ekologiskt. Så då åkte de ut det här företaget som packar den jävla frukten som sitter i Södertälje eller något.
Ja.
Och gjorde en sån här flygande inspektion. Och de hittar ju så mycket skit där.
Mm. Alltså som dels, att
ja men dels, den ska väga 15 kilo, är det väger bara 13 kilo.
Okay.
De såg hur de plockade i päron som de tog bort märkningen från och som inte var ekologiska.
Ah.
Det är nog mycket matfusk alltså. Ah.
Och sen hade hon jätteproblem då, för hon hade ju liksom, åklagaren ville inte ta i det här.
Nej.
De kan ju inte säga, de kan bara säga, ja men de tyckte det var brottsligt.
De får bara en anmärkning.
Liksom. Ja, och är det brottsligt måste en åklagare liksom processa, och så gjorde de inte det. Så att det slutade ju med, och så talande, att men 3 månader senare så hände ingenting, åklagaren la ner.
Mm.
Och gissa om de behövde upphandla en ny fruktkorg och vilken det blev.
Men det blev samma?
Ja. Oh.
Ah. Men jag är väldigt intresserad av den här... Alltså, det där är ju ett jättestort problem när man liksom marknadsför ekologiskt som inte ekologiskt.
Mm.
Och det där är ju en grej just, eller jag tycker det är väldigt intressant just nu hur man, väldigt många olika människor har åsikter om vad som är rätt när det kommer till mat.
Mm.
Det blir nästan som att det blir konspirationsteoretiskt när det kommer till liksom, både tillsatser och gluten. Och det finns så himla mycket liksom, saker som anses vara dåligt för kroppen.
Mm. Mm.
Så att, och det blir väldigt lätt att hoppa på olika tåg.
Mm.
Så väldigt många liksom, människor som kanske jobbar inom mat och sådär anses ha en åsikt om saker och kanske också... Liksom, antingen själva eller bli pålagda någon typ av auktoritet och kunskap kring det här.
Mm.
Medans, alltså, jag får ganska ofta frågor liksom, om kan man äta det här och är det här dåligt och sådär. Och det är liksom, jag är kock, jag har liksom gått 3 år på gymnasiet för att lära mig att göra bechamel. Liksom.
Men är det inte jag så att vissa inte... kockar vill typ men jag kan svara på det här.
Jo.
Alltså, så här, då får jag chansen att visa att jag är typ allvetande. Lite som GV ska svara på allt. Om man
ja, men precis. Så det blir väldigt lätt en sån grej. Både så här påtryckningar från media och kanske också att jo, men man kanske har läst någon rapport. Man kanske är relativt påläst.
Mm.
Men mycket av de här grejerna blir ju så... Det blir så stort så att så här, den som vågar ta på sig den liksom, kavajen, den tar sig nog liksom ganska ofta vatten över huvudet.
Uh-huh.
Det tycker jag är väldigt spännande i att man kan, alltså, det är både kändisar men också kanske kockar som går ut med olika liksom, ja, men man börjar sälja kanske kosttillskott, eller man liksom uttalar sig om att man kan bota cancer om man äter här. Eller,
det,
alltså, det där tycker jag är... jag brukar också liksom, kanske lite skämtsamt skämta om att många kockar har liksom nyss upptäckt ett intresse för det här.
Mm.
Och då är det väldigt lätt att så här, kanske på Instagram skriva så här, margarin är skitdåligt. Och, så här, och det är så många som hakar på.
Ja, det blir, man blir nyfrälst liksom, och så älskar man den där nya ideologin man har hittat.
Ja. Ja.
Men det är lätt också, tänker jag, i dagen, att det finns så mycket bloggar och alltså det är så lätt att hitta någon som håller med en på nätet.
Ja, men och det där tror jag vi journalister också får passa oss för att vi alltså du har ju en 6 månader hemma. Ibland när man är på BVC till exempel så är det ju fortfarande lite kloka gumman över det. Och man saknar, jag vill alltid ha evidensbaserad jävla vetenskap när jag frågar efter någonting.
Ja.
Och då vill jag inte ha att någon, ja, men så har vi alltid gjort, vi har alltid lagt ungarna så här.
Mm. Jaha,
men varför liksom?
Mm.
Och jag tror att journalister ett tag har varit lite rädda för att använda... eller det kan funnits en sån trend tycker jag i alla fall, att man, det är lite fräschare att använda en ny influencer eller en ny bloggare som pratar om det här ämnet än att man faktiskt går till ja, men universiteten och forskarna där.
Mm.
För att det känns lite mossigt och akademiskt och tråkigt. Ja. Liksom.
Men, och att det tar så lång tid där, då ska ju saker och ting vara långsiktigt bevisat. Så att,
ja visst,
då hinner man inte
här har vi
någon
spännande trend som vi ska... Här
är, ja, eller så är det någon som är typ influensperson som har lite trovärdighet men liksom så här går ut på lite djupt vatten. Liksom.
Ja.
Eller som du sa, ta sig vatten över huvudet, det
är
samma sak.
Ja, men det är, apropå han jag pratade om, Per-Anders Granhag som var med i Linnafallet där och pratade. Ja. Han, det var ju väldigt befriande när jag intervjuade honom, för han sa att jag kan bara uttala mig om det här, för det här är mitt avgränsade forskningsområde.
Ja.
Så correct. Han var ju väldigt olik GV på det sättet.
Ja.
Mm. Man kan fråga sig vilket GVs forskningsområde är egentligen. Men jag får en ökad respekt för människor som säger att jag kan det här, det kan du fråga mig om.
Ja.
Sen kan jag obetydligt mer än du om det här.
Ja.
Så det pratar vi inte om.
Nej. Ja, men så jag tror att fler inom matbranschen skulle våga ta på sig den rollen. Att så här, jag är krögare och kock, jag kan berätta för dig hur du gör en glutenfri våffla godast.
Mm.
Men jag kan inte berätta för dig att du kommer bli fri från cancer om du äter den.
Liksom. Jag önskar att alla kunde säga det.
det vore
ja, men alla vi som har förlorat någon i cancer, vi vet ju.
Ja.
Det är sånt där, och det är skitsnack. Jag blir tokig.
Ja, det är sjukt. Och så himla liksom, hur skulle någon kunna säga att så här, men om du bara hade ätit det här så hade det blivit bra. Liksom. Det är ju liksom, det är helt...
Den
det är
någon hade ju då fått Nobelpriset.
Ja,
så det kan man tänka. Man kan tänka så här, när någon säger så, ja intressant, men har den fått Nobelpris? Nej, det har den inte. Ja, men då stämmer det nog inte.
Har du löst gåtan liksom?
Mm.
Nej, troligtvis inte. Ja, jag tycker nu lite grann att vi har pratat alldeles för mycket om och med Anton Berg. Så jag tänkte, för er som är vana lyssnare av podden, så tänker jag att ni vill höra min röst lite mer. För jag brukar ju ta över i vanliga fall. Så därför tänkte jag återigen köra mitt nya segment, Linje i luckan.
Mm.
Mm. Så ni kör helt enkelt vignett på den. Linje i luckan. Hallå, service. Vad stelt det blev helt plötsligt.
Jag undrar vad som ska finnas i den här luckan.
Ja,
nu,
men precis. Men det här, jag tänkte berätta om en grej som är relativt färsk från helgen.
Mm.
Och det här är faktiskt inte från kökssidan, utan det här handlar om en grej när jag var ute och käkade. Men det blir ju ofta väldigt speciellt när man som kock går ut och käkar. Jag kan tänka mig att alla som gör liksom olika typer av jobb, det blir liksom alltid så här, man är i sitt eget segment, man känner sig liksom så himla hemma där. Men jag var i alla fall ute på Stjärnsushikrog och käkade med en närstående person till mig. Och där fick man massa olika superhäftiga grejer. Jag hade nog ätit det mesta, men en grej som jag inte hade ätit som vi fick, det var en sån här omakase, så att liksom sushikocken lägger fram en bit i taget.
Vad heter det? Omakase.
Jag tror att det betyder...
Sitter man vid en disk eller typ vid ett bord?
Ja, vid en disk.
Ja, man sitter vid en disk.
Ja, så man liksom är ju verkligen i luckan kan man säga.
Just det. Mm. Ja, men det var bra. Vi klargör det.
Ja, väldigt bra.
Linne i luckan. Ja.
Mm. Och en av grejerna var torskmjölke.
Okej.
Oj. Den rensar man ju bort.
Ja, vanligtvis, men här fick man den.
Är det vanligt i Japan alltså?
Ja, eller någon jag gissar det. Jag vet faktiskt inte sådär. Men jag har ätit sillmjölk en gång förut. När jag var med i Historieätarna så fick jag servera det till Lotta och Erik.
Just det.
Så då har jag käkat det. Men från torsk har jag inte ätit den förut. Och den hade liksom lite grann samma konsistens som typ kalvbräss, kan man säga.
Nathaniel, du som äter kalvbräss jämt, du vet ju förstås, men jag är lite, hur är den konsistensen?
Men, eller typ som bra, kanske lever.
Men lite dallrig. Liksom.
Lite dallrig. Så färgen, den var kokt, lite grå, vit, grå. Typ. Och då,
känns så där hittills.
Ja, men det var gott. Det var fett och liksom gott sådär.
Vad äter man till då?
Nu kommer jag faktiskt inte exakt ihåg vad det var. Jag tror att det var så här riven rättika ganska mycket.
Aha.
Så att det var lite så här pepprig liksom, tillbehör.
När min fru sa rättika första gången, detta var 2005 och vi var i Laos.
Mm.
Nu kommer de att sälja rättikor här vid bussen, skrek hon. Jag bara, det finns ingen som heter rättika. Så. Vadå, du tänker på rädisor eller rättika? Hon bara, va? Vet du inte vad rättika är? Nej, gud, så vad roligt. Så nu,
men rädisa och rättika är ju släkt.
No, okay. Allt ser ut som någon form av morotsgrej nästan, fast
vit.
Ja, men okej, okay, så nu kunde man äta till detta.
Ja, men det var så här rivet på. Ah. Och det var väldigt gott. Och så här, jag tror att liksom hon som var med mig tyckte liksom, när hon fick höra det här, att hon bara, oh, herregud, hur ska jag klara av att äta det här? Men hon var väldigt...
En närstående till dig.
Ja, men precis. Men hon var väldigt liksom artig, så bara åt den och sådär.
Men skeptisk.
Men lite så här, jag förstod inte det då, men vi pratade om det efteråt och då berättade hon att hon hade varit skeptisk. Men i alla fall så åt vi den och så började vi liksom automatiskt typ börja skämta lite om det. Vi kunde liksom inte hålla oss. Så det var väl kanske då jag som kock, som kanske är mest grov i mun, som var värst. Och då satt det liksom en person bredvid oss som var ensam där åt. Och han, alla får liksom i princip maten samtidigt där. Men de går i ordning hur snabbt man äter. Så att, och vi hade ätit ganska snabbt. Så vi hade fått vår och ätit upp vår och börjat skämta om den här torskmjölken innan han hade liksom lyckats äta upp sin. Ja, det slutade ju liksom med att jag kom fram till att så här, ja, fast vi började liksom jämföra med andra grejer. Och liksom,
men pratade ni lite så extra högt så att den personen skulle höra er?
Det var inte meningen. Nej, men det blev det kanske så.
Eller
och så där.
Säg nu vad du kallade det.
Ja, men då lyckades jag till slut säga att ja, fast man har ju inte testat tillagad människomjölke. Och liksom, sen så liksom, då såg man liksom hur han så här rök till och bara skulle försöka ta in den här och äta upp den utan att liksom kräkas typ. Och ja.
Men såg de han tyckte den verkade god?
Nej, jag såg bara hur han liksom bara så här, liksom, hur fan ska jag lyckas klara av att äta upp den här nu när jag har hört det här? Och sen så var jag tvungen att liksom brasklappa lite och så här, ha kul att man efter två glas vin blev som någon slags så här AV-kärring
som
sitter och skriker om äckliga grejer så att folk i matsalen blir så här.
Men är det inte också värre om kocken hör dig?
De skrattade ju.
Okay.
Alltså,
hörde de dig också?
Det tror jag, garanterat.
För allt hände i luckan?
Ja, så att jag tror att de hörde. Men de kanske liksom, de brydde sig kanske inte så mycket. Men det var inte så jätteschysst av mig att så här, inför de andra gästerna förstöra hela deras upplevelse. Så det var min lilla lin i luckan grej idag. Men jag tänkte ändå kolla med dig, Anton. Har du liksom varit med om något lite roligt eller annorlunda i krogmiljö?
Ja, alltså jag kommer aldrig glömma. Jag var nog bara 8-9 år och åkte med min pappa och mamma och kompisar till dem ner till, ja men vi bilade ner till Frankrike.
Mm.
Det var inte skitkul när man var 8-9, men det var ändå, ja men den resan har jag många minnen från. Och då åkte vi genom Brygge, tror jag vi stannade till i Belgien, och då gick vi ut på en kväll och käkade på ett ställe, och då den restaurangen, jag vet inte riktigt varför, men vi var de enda gästerna där.
Mm.
Vi kanske åt på svensk tid och alla andra äter mycket senare. Eller
ni åt klockan 5.
Liksom. Ja, men precis. Jag var ju med. Barn måste äta tidigt.
Mm.
Men då beställde de in då husets vin.
Mm.
Och jag tänkte väl inte på det, men då kommer de ju alltid in och så här häller upp lite och så ska någon smaka. Och farsan tog den grejen den kvällen, så han vispade runt det där övervinet lite och sen så drack han och sen så bara, nej. No, I'm sorry, this is acid, tror han sa.
Mm.
Och så skickade han över det till kompisen, eller det bekanta paret där. Och han fick också smaka. Fan, det här är inte riktigt. Vi får nog skicka ut där.
Ja.
Aha, och då hade vi förstått att det var de restaurangens ägare då, ett ungt par.
Ja.
Som var, så att det var mannen där som, han gick ut och hämtade en ny flaska, hällde upp.
Ja.
Lite irriterad tyckte jag också, kände av att ja. Han var lite så här belgan där borta, verkar irriterad tänkte jag.
Och hur gammal var du?
Ja, men 8-9 sån där. Jag kände ändå av att det här blev lite jobbigt liksom. Hällde upp ny, farsan dricker igen. I'm sorry, but this is... Och så han får smaka. This is kind of acid. Okay. Här, då sitter det liksom ett äldre par längst bort i bordet, längst in i restaurangen.
Ja.
Så han går dit till dem.
Alltså kyparen?
Kyparen går dit till dem med samma vin då.
Ja.
Nej, men nu får ni fan också smaka det här. Liksom.
Ja.
Och då fattar vi att, aha, det är hans föräldrar. De som hade krogen först.
Oj,
och nu har de unga paret tagit över. Och så ser vi, nej men de grimaserar också.
Ja.
Då är det ju nog fel på vinet.
Ja.
Och så får vi höra efter, ja det var ju ganska skönt, men då fick vi höra från honom att okej, det här är jättejobbigt för oss för att det här är vårt husets vin. Vi har precis tagit in jättestort parti av det här och vi tror att hela partiet är skit. Liksom. Jobbig grej ju.
Verkligen.
Redan där började det nystas i...
Ja, det är nästan en spårsäsong. Ja. Man vill följa hur kom
den dåliga
vinet ut. Har de sålt på dem skiten?
Visste de om det?
Eller hur? Mm. Visste de det och sålde den då?
Mm. Fick de pengarna tillbaka?
Ja, exakt. Det vill man också veta. Hur fan går det till? Kan de reklamera då till sin vinproducent?
Det borde
att det här,
de kunna göra.
Det måste de
i Sverige kan man göra det.
Men tyckte du att det här var skämmigt?
Ja, jag tyckte det var jätteskämmigt. Men jag var också så pass... Så jag kände att när liksom så här, mamma och pappan där borta i hörnet också säger att det är fel på vinet, då är det faktiskt inte vårt fel.
Nej.
Det kändes skönt.
Ja.
Sen börjar man tänka, vad synd om dem.
Ja.
Som har tagit över en restaurang här och beställt in det som de ska ha som huset.
14 pallar med...
Ja, jag vet inte hur mycket det är, men det måste vara jättemycket.
Nej, inte om man
har
huset,
nej, men om man har husets vin, då beställer man ju rätt mycket av det.
Ja, det gör man ju.
Mm. Ja, verkligen. Känner du att du skulle kunna göra något liknande själv som vuxen idag? Skicka ut det?
Ja, jag har ju väldigt dålig koll på viner liksom och sådär. Men
om det är acid...
Om det så jävla äckligt så skulle jag inte sitta och dricka det. Liksom. Det skulle jag nog inte göra.
Det är jättekonstigt att det görs äckliga viner egentligen.
Ja.
Jag drack något äckligt vin på Söder på någon liten sunkpub en gång.
Ja.
Och även tyskt vin drack jag någon så här Rebenshopper som florerade på typ Hultsfred 2003.
Okej. Okay. Det låter inte som finsmakare meckadrick.
Nej, och det är något tetra från någon så här gränshandel.
Ja.
Men vem gör äckligt vin? Då är det väl bättre att göra gott vin.
Bra sagt, Nathaniel.
Nej, men jag tycker att vinproducenterna... Alltså...
Mm. Men det kan ju vara skador och sånt.
Ja, det kan vara skador såklart.
Men det är ändå bra att du säger till alla vinproducenter som lyssnar på det här.
Ja, eller hur?
Gör nu gott vin.
Ja, gör gott vin. Alltså man behöver inte göra ett gott vin. Man kan göra drickbart vin.
Sätta ribban ganska lågt. Gör det så att det går att dricka i alla fall.
Det ska inte vara this is acid.
Nej, verkligen inte. Jag tror det blir avslut. Gör ett okej vin.
Men det här kommer ut lagom till påsken. Mm. Och vi önskar alla lyssnare en glad påsk. Vi heter Får man ta mat nu? Man kan följa hashtaggen Får man ta mat nu?
Mm.
Och oss på sociala medier. Och där heter du Kocklin på Instagram och jag heter Nathaniel Contardo. Och Anton, du heter Anton Berg.
Ja, så är det.
Och alla som lyssnar följer säkert redan Anton Berg.
Och vad vet vi om spår säsong 7?
Vi jobbar på den. Vi vet faktiskt inte när den kommer ut. Martin är pappaledig också.
Mm.
Och det är viktigt för oss att han får vara det.
Ja.
Det är tråkigt att inte kunna komma ut med en säsong förstås.
Nej.
Helst skulle jag vilja sitta här och prata om den nya säsongen nu. Men vi har inte kommit så långt än och den är klurig. Det är en klurig säsong vi håller på med. Den är
det svår. Låter ju bra.
Ja, den är svår rent språkmässigt också. Det finns tolkningsproblem i den.
Okay.
Så att radiomässigt är det ett självmord egentligen. Men det är en viktig historia.
Mm.
Så den ska ut, men vi vet inte det.
Nej. Vi längtar.
Ja, kul.
Härligt med peppen.
Ja, och vi uppskattar ju också att det tar tid, för det märks ju när man lyssnar på spår.
Ja, men och det var ju en sån... Nu börjar jag prata igen, men vi ska avsluta. Men det var viktigt för oss att inte göra någonting som ska... Alltså, ska man göra en podd så ska man ju göra precis som ni. Släppa.
Mm.
Hela tiden. Skapa kontinuitet. Man bygger ett förtroende och någon slags relation med lyssnarna. Vi gör ju egentligen fel som släpper den så sällan och sådär. Men det var ändå viktigt för oss att få ta tid på oss.
Fast ni pratar ju om viktigare saker än vad vi gör. Inte för att nedvärdera oss själva,
Men jag kan också uppskatta lite säsongstänket. Mm. Det är lite som serier. Bara man inte får vänta för länge liksom. Mm. Det är väl det.
Men en del tycker redan
att... Är det sant?
Men glad påsk då.
Ja, glad påsk.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.